Anton, det är din tur att hjälpa mig med moster Signes lägenhet i helgen. Nu när vi ska sälja den så måste vi se till att den är tom. Ring mig så fort du kan. Anton skyndade ut från föreläsningssalen på universitetet samtidigt som han lyssnade på sin mammas röstmeddelande. Det var så himla mycket att göra så här i slutet av terminen att han helt glömt bort att han lovat mamma att hjälpa till med moster Signes lägenhet. Egentligen var det inte hans moster utan mammas moster. Men eftersom Signe inte haft några egna barn hade Antons mamma Lena ofta hjälpt henne med lite av varje. Det är inte lätt att bli gammal, brukade hon säga. Moster Signe var snäll och hjälpte mig när jag kom ny till Stockholm på 80-talet. Nu är det hon som behöver min hjälp. Anton brukade säga att han hade en mormor i Dalarna och en mormor i Stockholm. Lena var född och uppvuxen på en bondgård i närheten av Falun och där bodde hennes föräldrar kvar. Anton och hans syskon hade alltid tillbringat sina sommarlov där. Andra lov, när de var kvar i stan och deras föräldrar måste jobba, hade de varit hos moster Signe. Hon tog med dem på museum, på bibliotek och till botaniska trädgårdar. Hon lärde dem att skilja på konstnärerna Carl Larsson och Anders Zorn. Hon läste Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige för dem och såg till att de alla hade egna lånekort så att de skulle kunna läsa allt de ville. Anton och hans syskon kunde skilja en lupin från en rallaros och visste att det var svårt att odla stockrosor i Stockholmstrakten. Det var sådant de lärt sig av moster Signe. Varför hon hade lämnat Dalarna på 50-talet och sökt sig till Stockholm hade Anton faktiskt ingen aning om. Han hade aldrig frågat. Moster Signe var moster Signe. I hans ögon hade hon alltid varit gammal och alltid bott i den lilla lägenheten på Maria Bangata, alldeles i närheten av Tantolunden, som de så väl kände till. Hemma hos moster Signe luktade det alltid kaffe och något annat som skulle kunna vara malmedel eller lavendel. Moster Signe hade dött efter en kort tid på sjukhus och Lena hade ärvt lägenheten. Hon hade bestämt att den skulle säljas och hon tänkte dela upp pengarna mellan sina fyra barn så att de alla skulle ha en grundplåt när de skulle skaffa sig eget boende. Det är dyrt att bo i Stockholm, sa Lena, och det hade glatt moster Signe. Att hon kunde hjälpa er att få någonstans att bo. Men inget är gratis i livet, så Antons syskon hade nu alla varit med Lena i lägenheten och röjt och städat, och nu var det alltså Antons tur. Anton hade i hemlighet hoppats på att han skulle kunna flytta från sitt ganska tråkiga studentrum till moster Signes betydligt mer attraktiva lägenhet. Hans båda äldre syskon hade ju redan flyttat hemifrån och bodde rätt bra, tyckte Anton. Johan bodde med sin flickvän i Uppsala i en lägenhet som hennes pappa hade köpt åt dem och Oskar hade flyttat till ett kollektiv någonstans i Västergötland. Och lilla syster Alma bodde fortfarande hemma och verkade trivas alldeles utmärkt med det. Men det hade ju förstås inte varit rättvist, tänkte Anton, som visste att hans mamma var mycket noga med just det, att det skulle vara rättvist mellan syskonen. På kvällen när Anton kommit hem till studentbacken kom han ihåg att han skulle ringa sin mamma. Hans studentlägenhet låg visserligen i innerstan men han hade bara ett rum och så delade han kök med ett par andra studenter. Äntligen! Ropade Lena i telefonen. Hon lät som om Anton hade varit försvunnen i veckor och inte som om de hade setts förra helgen. Hur går det med tentan? Hinner du hjälpa till med lägenheten i helgen? Anton nickade, men kom på att det kunde hon ju inte se. Jo, jag lämnar in det på torsdag. Efter det ska jag ta en öl med ett par kompisar, men från och med fredag har jag tid. Är det mycket kvar att göra? Lena beskrev i detalj vad hon och Oskar gjort helgen innan, vad Johan hade gjort veckan innan dess och allt som Alma hade hunnit med däremellan. Du har ju en extra nyckel till moster Signe, så du kan ju gå dit på fredag och börja, så kommer jag direkt efter jobbet. Jag brukar alltid sluta tidigare på fredagar, och om jag skippar lunchen så kan jag nog komma ifrån redan vid ett tiden. Det är bara köket kvar. Det borde vi klara på ett par timmar. Anton kände sig som om han blivit överkörd av en ångvält när han avslutat samtalet med sin mamma. Hon var alltid så energisk och optimistisk, men å andra sidan fick hon alltid mycket gjort. Hon kanske hade rätt. Om de tog i skulle de snabbt bli klara. Anton försökte känna sig lika optimistisk som sin mamma. Sedan satte han sig vid skrivbordet igen för att skriva det sista på den där hemtentan. Efter inlämnad tenta och ett par öl med kompisarna på kvällen vaknade Anton av att mobilen spelade en munter truddelutt strax efter 10 på fredagen. Han visste direkt att han inte hade en ledig långhelg framför sig, så han gick upp med detsamma och hoppade in i duschen. Han tog på sig ett par smutsiga jeans och en t-shirt, stoppade nyckeln till moster Signes lägenhet i fickan och gav sig iväg. Håret var fortfarande blött efter duschen när han sprang in på Espresso House på vägen för att köpa en kopp flat white. Anton! Ropade en ljus röst när han stod i kön. Han tittade förvånat upp från sin telefon och fick syn på Annika, en tjej som gick samma kurs som han. Hann du lämna in tentan i tid? Undrade hon. Jag skickade in min 11:45 i natt så jag hann. Jag var egentligen klar redan i onsdags, men så märkte jag att det blivit fel med fotnoterna och det tog en evighet att fixa dem. Anton log. Han kände igen sig i Annikas berättelse. Det hade hänt honom också. Särskilt i början när han studerade trodde han att han hade läget under kontroll. Det var bara lite småfix kvar, men det där småfixet tog alltid mycket längre tid än man tänkt. Jo då, sa han. Jag skickade in någon gång på eftermiddagen. Sen tog jag en hamburgare och ett par öl med Johannes och Sebbe på Fils. Det blev ingen öl för mig den här gången, skrattade Annika. Jag tog en dusch och gick och la mig istället. Jag visste ju att jag skulle ha tidigt skift här. Men kul att se dig. Varför är du uppe så tidigt? Anton märkte att folk började bli otåliga i kön. De tyckte att Annika skulle fixa kaffe istället för att snicksnacka med honom. Du tjejen, skulle du kunna tänka dig att ta flörtandet när det inte är kö? Hojtade en man i med portfölj. Han såg ut som om han hade bråttom till ett möte, tyckte Anton. Annika såg generad ut, men nickade och fortsatte med sitt jobb. När Anton skulle betala viftade Annika bara med handen och vände sig till nästa kund. Med pappmuggen i handen på väg ut kom han på att han inte svarat Annika på varför han var uppe så tidigt. Han stannade till ute på gatan och scrollade i sin adressbok för att se om han hade Annikas nummer. Det hade han inte. Han gick in på Facebook och det var lätt att leta upp henne där. Han skickade iväg ett kort meddelande på Messenger. Tack för kaffet. Jag ska hjälpa morsan att städa ur min gammelmosters lägenhet på Maria Barngata. Bara köket kvar. Önska mig lycka till. Han suddade ut. Hoppas att tanten hann tömma soporna och panta sina tomflaskor innan hon dog. Eftersom han tyckte att det lät som om han inte hade gillat moster Signe. När Anton hastade förbi Maria Magdalena kyrkan slog kyrkklockan 11. Nu var det bara 10 minuter kvar att gå. På en skylt på hissen i Signes hus kunde han läsa ur funktion. Vilken tur att hon inte bodde längst upp, tänkte Anton, när hon tog trappan till moster Signes lägenhet på andra våningen. Det stod fortfarande S. Jansson på dörren. Anton hade inte varit här sedan hon halkade och bröt lårbenshalsen i april. Han hade faktiskt hälsat på henne på sjukhuset, men det var precis efter att hon blivit opererad. Då hade hon varit på gott humör och skojat med honom precis som vanligt.